Fredagsfrallan med Jan Holmberg.
God morgon. Önskar Hits FM.
Hits FM. Hits FM som idag sänder i mono, verkar det som. Jag får bara utslag på. Ja, men nu kanske. Nu låter det bägge, jag tror jag. Hör du mig i bägge nu, Erik?
Absolut.
Så, god morgon Erik. Erik Hellqvist. Välkommen till Fredagsfrallan, säsongspremiär. Varför hörs inte du? För att jag drog upp fel spak. Så, nu hörs du kanske.
Nu kanske jag hörs.
Ja, förlåt.
Det kanske var bättre innan.
Ja, nej, nu låter det bättre. Vad kul att se dig, Erik. Tack. Du ser ju pigg ut.
Ja, förvånansvärt.
Du, Fredagsfrallan, morgontid i Radio Talkshow på Hits FM 97,8. Zoomen bygg med mig, Janne Holmberg. Vi skriver den 15 januari och vi skriver minus 15. Minus 17 hade jag hemma. Vad hade du?
Minus 18.
Uff, du ska alltid vara värst.
Ja, den har varit Sevedal, tror jag. Utan den här kylhålan där vid Sjöberget.
Du, jag tänkte på en sak som den här temperaturen för en fotograf.
Mm.
Ute på jobb. Mm. Säg att det nu har hänt en, gud förbjuden, olycka nere i Säby.
Mm.
Och du är pressfotograf och du blir utskickad dit. Och så visar det sig att det här kommer ta lite tid. Du kommer få fara omkring där. Det är en ganska stor händelse. Så att du kommer få fara omkring där ett bra tag ute i kylan nu. Och det är 17-18 minus 19 kanske. Vad händer med utrustningen?
Den drar ju mycket med batterier givetvis. Så man har ju batterier långt inne i kläderna. Som är varma, som man kan byta ganska ofta. Annars är det ingen fara faktiskt, om det inte är ännu kallare.
Det är inte. Nej, för det märker jag på, just det där med batterier, märker man ju på en del av de här mobiltelefonerna. Du kan liksom inte ha dem i ytterfickan eller sånt där, för då är de trötta helt plötsligt.
Nej, men jag menar, står man på Brästorp på en bandymatch 2x45 så är det ju, gäller det ju att ha mycket batteri med sig om man ska fota hela. Så är det.
Men du, fingrarna, är inte det... Hur?
Jo, då får man ha handskar. Men det är lite klumpigt så man får frysa lite ibland och sen vara lite varm ibland. Och sen. Men så finns det sådana här specialfotohandskar också. Eller jakthandskar har jag ibland faktiskt.
Ja, och sådär där man kan liksom vika fram.
Ja, så kan man vika, ta ut lite så lilla pekfingret med. Och så.
Ja, jag tycker inte om vintern. Jag vet inte hur det är med dig, men du kanske gillar vintern.
Ja, men det är väl skönt att det är lite vinter också. Det blir sommar mycket härligare.
Du är så pragmatisk. Jaha, hörni, faktum är att vi ska ha en gäst till med idag, Peter Karlsson, för vi ska nämligen prata om den här röda, tunga praktverket, Min stad,
profilerna,
hjältarna, ja, precis, originalen Peter Karlsson, där du, Erik, tillsammans med många andra har bidragit med bilder, så jag tänkte vi skulle prata lite om den. Vi ska ta och, för det är nämligen så att Petter, han sitter och fryser någonstans uppe i Nacka kanske eller något sånt där.
Han är nog inne troligtvis.
Ja, men det brukar vara kallt i Nacka också. Så att, men vi kör lite musik så ska vi ringa upp Petter och ska vi se om vi får tag i honom. Och där kom det. Kommer det någon musik nu överhuvudtaget? Hör vi något? Så jag blir så trött på mig själv. Varför funkar ingenting?
Den nya låten Silence med någon.
Ja, Silence med så Erik, kan du inte berätta vad har du ätit frukost?
Blåbär och yoghurt och müsli.
Ja, var det gott?
Ja, jag försöker ju bli liksom av med mina viktproblem. Eftersom jag är inte gravid. Jag vill dementera det. Utan det är jag är fet. Så jag ska försöka bli lite smal. Och träna lite. Sundare. Jag tror man lever längre då. Och så.
Ja, det låter höras. Nu kommer något här i alla fall. No matter what you I will always be with you. Doesn't matter what you do, girl. Ooh, girl. Mm-hmm. Så, nu drar jag upp alla spakar.
Har du dragit in också?
Ja, jag drar dragit in också. Så. Och nu ska jag lyssna i lurarna. För nu har vi, nu ska vi ska prova här nu tekniken. Om tekniken funkar. Jag ska ta bort mig själv så att jag inte hör så mycket. Gud vad mycket spakar det. Nu provar vi och säger god morgon Petter Karlsson som har radion på eller någonting.
Ja, alltså har jag. Nej, jag sitter i mobiltelefon här. Så att, sitter uppe i Stockholm där jag bor.
Hör du något Erik?
Ja, jag hör Petter, men inget brus. Men jag kan ta på mig andra luren med.
Ja, så. Nej, det bara låter liksom, det låter som vi pratar i en burk just.
Det kan vara kylan som stänger in oss.
Ja, vi får, god morgon Petter Karlsson. Vi lever i det här ljudet. Det funkar alldeles utmärkt.
Jättebra. God morgon, god morgon, god morgon. Tranås, min gamla hemstad. Det känns skönt att få lite kontakt så här tidigt imorgon.
Vi har liksom, vi har boundat här på morgon med den minsta gemensamma nämnaren, nämligen vädret. Det funkar ju alltid. Så vi har konstaterat att det var 18 här och i Lindefors där jag bor var det minus 17. Vad är det där du bor, Petter?
Jag har faktiskt ingen aning, men för några dagar sedan var jag i Indien. Då konstaterade jag att det var 50 graders skillnad mellan där jag var och Stockholm. Jag tror att vi hade 35 grader och det var 15 grader i Stockholm. Så att, det är väl något. Jag lever fortfarande kvar i det där. Jag går bara och huttrar här.
Ja, jag förstår det. Gick det bra? Klarar du utan magsjuka?
Ja, det gjorde jag. Jag var runt. Jag åkte motorcykel med min 9-åriga dotter Molly och min syster och svåger från Tranås, Johanna och Martin Lindén och deras barn. Så att, det var lysande. Fantastiskt.
Ja. Ska, då tycker vi, då är vi lite avundsjuka, vad säger du Erik?
Ja, ni behöver inte tycka synd om mig alls.
Nej, det tycker jag
inte. Välkommen hem förresten.
Ja,
ja tack så mycket. Ja. Tack Erik.
Hörrni, vad kul att vi fick till det här nu då. Och då, jag står ju här och i min vänsterhand och då ska du veta att jag är ju en välbyggd karl Petter, men det är knappt att jag orkar lyfta den bara med en våffla.
Nej, det är, och jag som har skrivbordsarmar efter bara att suttit vid ett skrivbord hela mitt liv så har jag jättesvårt att lyfta den här boken. Men nej då, den är ju rätt mastig. Den blev ju betydligt saftigare produkt än vi från början trodde. Det var tanke på en liten trevlig, lättsam bok om Tranås och sen växte det till något helt annat.
Hur började det?
Ja, alltså jag tar inte alls åt med äran här utan den ger vi till Palle Davidsson och Magnus Hellstrand på Tranås Handel som hade idéer om en bok om Tranås. Min ära ligger väl möjligen i att jag tyckte att vi ska göra något mycket större och att jag hade läst de här böckerna redan om Tranås och andra om Storgatan och Sommen och att ja, jag sa jag vill inte göra en samma sak igen. Kan vi inte bara göra människor, för det är alltid roligt. Alla människor har en historia och så berättar vi Tranås historia genom människoöden istället. Och det blev ju jättekul att jobba med på det viset.
Mm. Du, om man skulle beskriva dig, om jag skulle säga använda ordet biograf.
Mm. Då tänker du inte på Röda Kvarn i Tranås Storgatan.
Nej, utan då tänker jag på den här förmågan att... Att, alltså, du är enormt produktiv som författare.
Ja, det är väl nästan lite sjukligt att säga ibland. Det är väl någon rädsla att dö. Jag vill väl sätta något spår eller någonting. Nej, jag vet inte. Jag är ju väldigt förtjust i historier och jag är väl förtjust i människor. Det tror jag har redan från början när jag var liten reporter på Tranås-Posten. Jag var 15 år och tyckte att de roligaste artiklarna, det var inte de som handlade om kommunala besvär eller bråk eller ens fotbollsmatcher som jag egentligen tycker är väldigt roligt också. Men det handlar ju om människor och människoöden och deras berättelser. Original och ja, profiler. Precis de här som jag försöker leta fram till boken. Så.
Ja. Var det där ni träffades Erik och Petter på Tranås-Posten?
Ja, men Petter, jag jobbade där när jag kom som lite sån här fjuni per år. Jag var 84 i mars.
Okej. Okay. Hur var han då?
Det var en väldigt bra alltså jag var i 2 veckor på Trondkosten när jag gick i nian och på den vägen för mig är det liksom, det var min utbildning. Jag hade Kalismark som en stor mentor som skrev ett A4 långt utvärdering om mig efter 2 veckors prao och sådär. Ja. Som är kvar fortfarande. Ja. Och nej, men det var ett väldigt mottagande och det var väldigt roligt att jobba. Det var, man fick liksom ta plats och man kunde göra bort sig om man liksom, ja, man fostrades väldigt bra i den där TP-andan.
Ja.
Som jag har svårt att tro att det funnits på så många andra ställen faktiskt. På Nygatan.
Trondkosten var ju väldigt speciell. Alltså det var ju, jag kom ju också dit som fjunig, bra pryoelev heter det på det.
Ja, just det.
Fick den stora Sven-Olof Franzén som min mentor där, som ju lärde mig i alla fall allt jag kunde ett tag där. Och alltså det var ju fruktansvärt roligt. Det vimlade jag av originalet, sprang ju trappan där. Det var Elis Gogén kom i käppen och hytte när man hade skrivit. Inte hade skrivit att han var direktör och sån här saker i tidningen. Och Lila Damen, originalet, var där uppe och vimlade och vimsade omkring med sina utskick. Och det var, alla var ju där alltså. Hela Tranås sprang ju på Tranåspostens redaktion. Och det var också verkligen så här, snillen och dårar om vartannat. Och mitt i det stod väl Erik och jag. Alltså försökte skildra det här.
Uh-huh.
Det är väl det vi fortsatt med.
Om att spelade pingis i källan med Sten Lövgren. Kan ha varit så.
Ja, just det. Han vann. Ja. Han var rätt duktig faktiskt.
Vad härligt. Du, men alltså, jag måste ju säga, du, om jag säger, jag har ju en favorit. Jag ska inte säga att jag har läst allt av dig. Tvärtom.
Nej, det är nog svårt eftersom jag har fått ut med 40 böcker.
Ja,
jag
vet inte
hur många artiklar jag har skrivit. Det är väl 10 000-tals nu.
Och sen är det där med fotboll. Jag har liksom inte löst den gåtan riktigt än.
Nej, just det.
Men svenska hjältar tillsammans med Ulf Lundqvist.
Ja.
Det är en kultbok för mig. Alltså, Ulf Lundqvist är ju liksom lite så här, den tecknade husguden hemma hos oss också.
Så ja, vad att, roligt, så att, han så hänger på de många väggar i mitt hus. Ulf och jag umgås ju fortfarande och träffas hela tiden. Han är ju ett stort original och vi träffas ju egentligen när vi skulle åka och leta reda på en korvautomat. I Ydrefors, söder om Somme, en gång i världen för 20 år sedan. Ja. Och det fanns ju aldrig någon korvautomat. Det fanns bara en stackars handlare som stod och sa att han tyckte så synd om oss när vi hade kommit till Ydrefors. Och åkte hela vägen från Stockholm för att leta reda på en korvautomat. Och då stod han och sa att en automat för korv, nej, det har vi inte. Och så var han ledsen. Men så sken han upp. Men vi har en indisk sekt.
Ja, då kan man
dråpligt möte. Ja. Det finns någon bizarr humor i detta.
Så. Och så är ju svenska hjältar egentligen. Det är ju fantastiska möten med människor som är, vad ska man säga, som inte är mainstream, om man kan använda det uttrycket.
Nej, så kan man säga. Och någonstans är väl även min stadboken här.
Stadboken. Ja.
Det är väl också ett möte med folk som inte, alltså jag vet att, jag ska inte säga slogs för det, för varken Palle eller Magnus eller Sabina eller Erik eller har alls vi som har jobbat med den, hade något emot det, men jag vet att jag slogs för att till exempel att MB Rockers, de här förståndshandikappade, att de skulle vara med, och jag ville ha med Lila Damen som var ett galet original. Jag ville, det är så lätt att en sån här bok blir bara de, vad ska man säga, de här liksom duktiga entreprenörerna på något sätt, de här självklara namnen, och jag tyckte att det var väldigt kul att ha de här som man hajar till. Neon Ross, den stora raggaren i Trondheim. Slagfärdig och liksom alltid slängt käft med polisen och sånt där. En rolig man. Han vill jag ha med och sånt där. Och det gjorde att, ja, det blev lite svenska hjältar. Tranås hjältar liksom.
Ja.
Det skulle kunna hetat också den här boken.
Ja, och det heter ju nästan i under rubriken.
Ja, det gör
också,
jag faktiskt. Du har faktiskt rätt.
Men du, just urvalet då. Alltså, för det är ju så, den första tanken kan ju vara så här, på den här lilla orten som liksom, ja egentligen, det var ju en olyckshändelse eller riksdagsman Räv som egentligen såg till att den här platsen skapades, fast det har man ju ingen aning om. Och så tänker man så här, men gud, hur ska man kunna fylla en, man får ta mycket bilder för att kunna fylla en bok. Och sen är det liksom, sen är det ju så, ja man, det är ju bara att bläddra i de sista sidorna så ser man ju att det finns ju uppslag och personer och hjältar och profiler för åtminstone en bok, kanske 2 böcker till.
Ja.
Eller hur? Hur gör man urvalet? Det måste
ja, och man kan börja med att tänka så här, vad är det med Tranås som producerar så här många människor? Om man bara tar det spåret kort, för det är jag lite intresserad av. Alltså jag har ju en teori, eftersom jag själv är uppväxt i Tranås, eller i alla fall delvis i Tranås och delvis i Ydre kommun, strax intill va. Alltså jag har ju alltid tyckt att Tranås, eller efterhand när jag liksom flyttat därifrån, jag har inte bott i Tranås sen jag var liksom 23 eller något sånt där. Eller. Och jag tittar ju tillbaka på en stad som är väldigt, alltså faktiskt, väldigt generös, väldigt lite jantelag. Det finns mycket entreprenöranda. Alltså man får vara lite särling. Man kan ha ett rockband som heter Rövsvett som sjunger att Jesus är en tomte. Men de frikyrkliga blir inte riktigt arga. De tycker det är kul att det faktiskt är någon som gör något annat. Va? Alltså det finns, jag har varit på många, alltså i mitt jobb som journalist åker jag ju runt, jorden runt och alltså man pratar om svenska jantelagen, men jantelagen finns överallt på jorden. Men den finns, det finns också en massa platser som inte har den så starkt. Mm. Och jag tycker faktiskt att Tranås är det. Det finns en bra liten scen för folk. Va? Om man vill bli journalist eller fotograf som jag och Erik, så finns det en scen och den heter Tranåsposten. Eller vill du bli ett musiker så finns det en fantastisk scen i Tranås. Vi har ju producerat massa sådana. Eller vill du starta ett företag som heter liksom Cheap Monday, så... Så är Tranås en rätt bra start att börja på JC i Tranås hos Kjell Åberg där och jobba sig uppåt på något sätt. Ja, det var ett stickspår. Det var inte det du frågade efter egentligen, utan det var ju urvalet. Va?
Men, fast det var rätt intressant du sa.
Ja, alltså den är värt att titta på. Att, jag tycker faktiskt att Tranås kan slå sig för bröstet och tycka att det är rätt bra. Va? Det är en bra miljö. Det är en rätt generös miljö. Ovanligt generös. Och den kan bero på massa olika saker. Att vi bor i något gränsland, att det att det finns, alltså det finns ju en entreprenör. Det har funnits stora företag som Stiga. Du kan vara liksom Stiga-jobbare, men du kan också vara den lilla pälssömmerskan fullt av små egenföretagare i källaren också. Va? Mm. Alltså man har, det har funnits den här blandningen. Bruksorter blir ofta rätt inskränkta. Alla jobbar på bruket i Degerfors och där, va? Och alla gillar fotboll. Men om du inte gör det då, vad gör du då? Men i Tranås så har man kunnat göra det. Och så att stambanan brakar rakt igenom, att när jag växte upp i alla fall kunde man varje timme åka till Malmö eller till Stockholm. Det gav någon viss känsla att jag måste inte åka härifrån, men jag kan åka härifrån om jag vill.
Och vet du vad det roliga, Petter, det är att så undersökningen visar att i Tranås så där har man minst uttag på pass per capita i hela Sverige. Nej. Så man vill liksom inte resa härifrån heller.
Ja, det är ju lite bisarrt, säger jag, som man behöver åka till länder eller vara i Indien häromdagen.
Men det säger väl lite om liksom kultur, alltså att här är gött, här är gött att vara. Alltså jag vet inte, det kanske är
gött att leva. Kanske,
ja. Det här är ju en talkshow, men vi måste ju skrämma liv i dem där. Vi ska göra det. Och då förstår du, om jag säger Burn the Gay Nun, så är det ett jävla fräckt LP-omslag.
Ja, det är ett fruktansvärt bra omslag faktiskt. Det bästa jag har gjort.
Nej, men för att, vi pratade med Ulf Lundqvist förut, men du har en liten bakgrund som serietecknare också.
Eller? Jag har faktiskt mina första pengar som tecknare på Tranåsposten. Jag fick så dåligt betalt liksom. Jag gick ett år som volontär och det var helt okej att chefredaktör Göran Göransson tyckte att jag skulle ha tjäna 200 kronor i månaden, någonting sånt där. Men de snälla grafikerna såg hela tiden att mygla in mina tecknade serier eller skämtteckningar. Alltså var så här, de kallas för Petters gubbar. Och jag vet att den första, jag snodde liksom ur Svenska Mad och sånt där skämten. Men tecknare gjorde jag ju själv.
Ja, vad själva idén var liksom, story.
Ja, just den första, jag vet fortfarande den första serien som var inne. Det var så här, några rutor på flygplanet och så sitter någon och säger så här. Oj, jag har inte flugit för. Det känns så konstigt i öronen. Och så säger hans kamrat, här, ta ett tuggummi så känns det bättre. Och så sista rutan, nå, hur känns det nu då? Tack, mycket bättre. Men hur ska jag få ut tuggummet i öronen? Det var liksom på den nivån. Va?
Ja, ja. En hög nivå från start.
Men det var lite roligt.
Ja, den är jättebra. Ulf Lundqvist har ju den här fantastiska jag ska visa dig världen, Flora. Åh, tack Pierre Åke. Och sen nästa ruta, vi börjar med Tranås. Ja, just det. Så det är liksom fantastiskt.
Ja, ska vi få höra något?
Ja, nu kommer Laughing Boy, eftersom jag har så kul med rövsvett. Och albumets omslag är tecknat utav Petter Karlsson. Mycket nöje. Häng kvar i luren, Petter.
Absolut.
Resfrallan med Jan Holmberg.
God morgon. Önskar Hits FM. Hits
FM. Ja, vad säger vi, Petter? Va?
Ja, kan jag. Jag vet inte. Det finns inga ord. Det är liksom... Vem behöver Evert Taube och Lina Sandellberg när det finns?
Eller hur? Och det här är ju... Rövsvett finns ju självklart med i den här fantastiska Coffee Table-boken Min stad. Profilerna, hjältarna, originalerna, Petter Karlsson. Och Erik, på ett helt uppslag här med det här fantastiska, vad heter det?
Mohawk
barret, det gröna barret. Och sen, det är en ganska ny röstat bild, va?
Eller? Halvny i alla fall, från parken för 3-tal år sedan.
Ja. Ja, fruktansvärt, fruktansvärt. Och det, bilderna då, om det nu var svårt att välja människorna. Hur var det då, Erik och Petter, med bildurvalet? Alltså det måste vara...
Ja, men vi hade ju faktiskt ett ganska väldigt smidigt sätt. Vi liksom hjälptes åt med det där urvalet, kan jag känna. Jag hade ju en lista där jag skulle dels ta en del nytt, och sen så pratade vi om hur vi skulle ta det nya. Och sen har jag ju några negativ att gå igenom också, som jag har gjort både från Tranåsposten och från Trans tidning, så att och skannat en del då. Så att, men det är ju inte lätt på något sätt, och man skulle säkert kunna fingranska alla de här pärmarna och hitta bilder som hade passat bättre kanske, men då hade vi kanske fått ge ut boken om 23 år eller något.
Ja.
Och det hade inte varit lika aktuellt, då känner jag.
Alltså jag tänker på en sån här sak, man brukar säga bara det papperslösa kontoret, och det har aldrig varit så enkelt som nu att producera papper. Och det är ju samma sak med liksom den digitala fotograferingen. Jag kommer ihåg när man lämnade in sin rulle med Instamatic-bilder, så fick man ju till och med välja bort dem där det liksom en tumme dök upp eller något sånt där, bara för att det var så jävla dyrt.
Mm.
Liksom, men nu, alltså, hur håller du reda på alla bilder? Eller är svaret
just det? Håller jag reda på alla bilder? Jo, men det gör jag faktiskt. Jag är ganska duktig på att arkivera. Jag är lite sämre på att tagga när man ska söka och sådär. Men jag har ett system som funkar bra. I princip går det väl till som så att när jag har varit ute på ett jobb eller gjort ett jobb, så lägger jag upp allting som en gigantisk kontaktkarta som jag bläddrar i. Och sen så där gör jag ett första urval.
Okay.
Och sen när jag tittar igenom mitt första urval, så kan jag liksom fimpa resten då. Och sen ifrån första urvalet gör jag då det slutgiltiga då. Mm. Så man sorterar bort ganska smidigt så. Men när man sitter med negativ, du vet, ett blad i taget med luppen och tittar. Sen ska det skannas. Och sen, ska du skanna ett negativ, ett småbildsnegativ i bra upplösning, så den tar ju liksom 6-7 minuter per ruta.
Ja, det gör det. Och så visar det sig att det inte var superskärpa.
Ja, men precis.
Mm. Men varför inte?
Men vår, om jag ska sticka in något där, så alltså, vår ledstjärna var ju ungefär när vi valde bilder. Alltså det är ungefär som samma syn som jag har på mitt skrivande. Att, alltså bra journalistik eller bra författarskap, det är ju berätta det folk inte vet. Alltså jag tycker jag är så trött på texter i tidningar. Jag läser Dagens Nyheter på morgonen. Det känns som att väldigt många artiklar har jag läst innan jag har läst dem, om ni förstår vad jag menar. Ja. Alltså, jag letar ju det här som inte folk vet. Och ska man skriva om Lennart Hyland är det ju väldigt lätt att harka in i liksom, det karusellen och Hylands hörna. Men det är ju mycket, det finns ju och visar sig, fanns mycket om Hyland att berätta som, liksom, som inte riktigt alla vet om. De roliga sakerna, de udda sakerna. Och samma sak var det ju när vi valde bilder, Erik, att vi letar ju, både Erik och jag är liksom, vi har rätt lika bild, så Erik är ju en mycket bättre fotograf än jag, men jag har ju liksom fuskat som fotograf och gör det och som tecknar och sånt där, så vi har ju vi bråkar ju nästan aldrig om bildurval, men vi vill ju ha bilderna som ingen har sett innan. Vi vill ju, letar man reda på gamla bilder på Hyland, så vill man ju ha dem här som, ja, vad är det här? Det här, jag har en redaktör uppe i Stockholm som brukar ha uttrycket åfanism, att man ska ha en liksom känsla av, åh fan, alltså när man läser och tittar på en bild. Alltså man, det ska hända något nytt, va? Man behöver inte visa de här gamla vanliga bilderna. Och det är ju Erik en väldigt, väldigt duktig fotograf. Jag gillar ju Erik jättemycket.
Ja, men jag tyckte det var så kul, för att när vi väl bestämde att vi skulle ha med Mosse på Rockers, eller när du tyckte det var ju då hade det varit så himla enkelt att ta en vanlig bild på dem.
Ja.
Men jag tänkte, varför ska man särbehandla dem? För de är ett band som vem som helst liksom. Så vi ska göra något lite. Så jag var ner på järnvägsspåret med lite grafik.
Ja,
och gjorde bara lite då.
Ja, men det blev så jävla bra den bilden.
Och, ja, men du vet, det var ett typiskt samarbete, tror jag, Erik och jag. Liksom.
Och de var så glada.
Jag vill också säga, jag vill ha en tuff bild. Liksom inget, liksom, kan vara tufft. Nej. Kan vara tufft. Det var ett riktigt hårt rockband. Och så var det en skitbra bild alltså.
Ja, och där kan vi ju verkligen prata om hjältar också. De har ju verkligen sett och sätter Tranås på kartan dessutom. De är ju enorma ambassadörer. De har väl till och med fått årets Tranåsbog och sånt där.
Va? Ja, de fick.
Ja, men det är sån glädje också liksom. Att man känner liksom, ja det är kul bara. Man mår bara bra av det.
Ja,
och ja men de är respekt för dem.
För mig, när jag läste boken. Så var ju liksom, det var ju bilderna som, om du ursäktar Petter, som lockade mig vidare i texterna och som lockade in mig i texterna. Jag vet inte om jag ska be om ursäkt för det. Utan,
nej, det behöver inte be om ursäkt. Alltså, jag jobbade på Expressen i 20 år och jag såg ju hela tiden att suga åt med de bästa fotograferna, de här som hette Paul Hansen och Jens Asser, och som senare liksom båda blev världsberömda på något sätt. Ja, men jag fattar att om någon ska läsa mina texter som ser grå ut i alla fall på avstånd, så är det ju mycket bättre om jag har en fantastisk fotograf som har bildsatt det på något sätt.
Ja, så
klart jag ska ha bra fotografer.
Formatet pockar ju på det också, eller hur va? Jag har faktiskt en favoritbild, eller jag har flera favoritbilder. Men jag tycker en som liksom, som speglar lite det som du pratade om, Petter, förut. Nu slog jag ihop den sidan. Jag är inte bara lite dum. Vänta, så det här är den. Den är på sidan. Nu ni alla sitter hemma och antecknar i era egna böcker här nu. Så är den på sidan 158. Det är ett uppslag och man måste vrida. Den är svartvit. Och man måste vrida på boken. Och då ser man Storgatan. Så här, faktiskt en Erik Hellqvist Storgata. Du har ju några stycken så här liksom, fågelperspektiv då va. Och så är hela Storgatan belamrad med bordtennisbord.
Ja, den är häftig.
Alltså visst, jag tycker den är så fruktansvärt fräck. Jag har för mig att han hette Nisse något som hade tagit den.
Jag tror det var Nisse Pett.
Vi kanske ska nämna det då va. Och det är liksom, men den är också, jag menar jag har ju jobbat här nere i 7 år. Och jag tycker på något sätt att den liksom, den ger den här bilden av Tranås på något sätt. Det här galna. Först Storgatan självklart. Det är ju kronjuvelen på något sätt. Va? Man kan liksom inte komma förbi den. Man får nämna sjön. Men då måste man säga Storgatan i samma mening. För att vara liksom så här bokstavstrogen. Men sen just det här liksom. Alltså tänk dig idag. Alltså det är inte många städer som det här skulle fungera. Att stänga av en hel gata. Och det gör det fortfarande. I Tranås. Att stänga av liksom huvudleden för att göra någonting fullständigt tokigt. Och så finns det någonstans en galen entreprenör eller en i bakgrunden på något sätt. Men som ändå är enormt folklig. Alltså, ja, jag vet inte. Det
Jag kan säga att jag tycker att man gör det för sällan, för att nu får jag väl alla på mig här kanske, men
tror
vi är extremt bortskämda. Vi vill gärna köra, kan vi inte köra in genom dörrarna, att vi vill köra fram till dörrarna vart vi än ska.
Ja.
Det är nästan som man stannar till vid Audivide, så tar man bilen bort till systemet för att köra bort i rondellen och köra till direkten på andra sidan.
Och så står man med varm.
Ja, men alltså man kan ju gå några meter, så vi skulle kunna använda Storgatan till mycket mer sånt faktiskt.
Alltså jag har ju en käpphäst som jag tänker försöka lansera till och med. Jag har tänkt på det flera år här. Jag har det från Vimmerby, vet jag, gör det på kvällarna. Vid 6:30 stänger man av city. Och jag kommer ihåg när vi var där med ungarna och sånt där. Plötsligt kunde man sitta vid mitt i city vid gatan och låta småkidsen springa på gatan och sparka boll och sånt där. Och jag skulle vilja att Tranås på somrarna i alla fall. 6:30 efter affärernas stängning så stänger man av 2 kvarter där runt stadshotellet. Och sen leder man runt trafiken vid ICA istället. Och sen skulle man kunna ha... Ja, det skulle vara fantastiskt. Ja, det blir sån otroligt fin kvällar där. Och ja, ungarna springer tvärs över. Man kan gå tvärs över gatan. Och alla de här restaurangerna och krogarna och kaféerna som ligger. Så.
Ja, klockrent.
Ja, det är en annan stickspår.
Ja, du får skriva ett medborgarförslag. Fast då vet jag inte. Då måste man kanske vara skriven. Så att du får väl använda Erik som bulvan.
Det finns, ja, bulvaner. Ja, men jag vet att Janne Justergård på Transposten inne på samma linje. Där,
ja.
Ja, vi samarbetar lite grann. Vi ska underminera på sikt här.
Ja, men det tror jag. Jag tycker det låter som en fantastisk...
Det ska bli fantastiska sommarkvällar.
Ja, eller hur? Mm. Så, men då, ja, det kommer säkert vän av ordning. Kan man verkligen göra på det sättet?
Jag höll på att säga att efter 6:30 på sommaren kan man inte köra bil.
Men det sa jag. Alltså, det spelar ingen roll. Nej, det har du rätt i, precis. Ja. Eller i varje fall inte på de stora vägarna. Ja. Vi pratar om Min stad, boken om Tranås av Petter Karlsson, fylld med hjältar, profiler och original. Jag berättar lite kort för dig förut, men jag kan berätta för Erik också för lyssnare. Jag fick ett brev ifrån Skinn-Davids son. Gustav.
Jaha, Skinn-Gustav.
Ja.
Johansson.
Ja. Och han blev så glad, för jag skrev ju jag anmälde den här boken i Korren. Och då skrev jag på något sätt så tyckte jag ändå liksom att beskrivningen av Skinn-David var på något sätt liksom där fångades liksom i en person, fångades hela den här Tranås-själen på något sätt. Och då han blev så glad över det, att han tyckte det var på pricken likt hans far. Man glad, får man ju bara själv när man skriver någonting vanligtvis. Men nu...
Ja, men det tar jag åt mig. Det är ju jättekul att jag kunnat...
Eller hur, va?
Det var någons pappa, så att sonen tycker att det stämmer alltså. Så.
Ja. Vilken person har varit svårast att skriva om? Vilken har känt att nej, det går inte. Nej, vi får lyfta bort hen. Har du haft någon sån?
Det är ju... Alltså, den frågan är ju jättebra, som man alltid ska säga då när man inte vet svaret. Vad man ska svara här. Alltså, jag kan ju tycka att... Så här är de nu levande är alltid svårare, eftersom de har ju åsikter om sina egna texter. Och jag har ju liksom varit så pass, naturligtvis, självklart generös att jag vill att de ska läsa igenom. Och däremot kunde jag kanske slåss för vissa formuleringar så som jag tyckte... Alltså, jag vill inte vara elak, men jag vill inte vara insmickrande. Nej. Men det behöver ju inte liksom ta ut. Jag tror att alla som läser en text och känner att den är ärlig och men det är klart, det gör ju att en sån här som Sandra Kamenisch, som är ganska ung, det är svårare på något sätt, va, att skildra än att ge sig kast med Torun Bülow Hybe till exempel, som är avliden sedan många år tillbaka och mycket och det har skrivit om här när jag mer handlar om att försöka hitta godiset i bråten på något sätt.
Alltså. Ja, just det.
Så det är möjligt i vissa fall att det här att ta en viss hänsyn till de levande. Jag vet inte, alltså konstigt nog gick det här jobbet enormt lätt. Alltså, det är rätt mycket text, alltså 50 personer att tränga in.
Alltså, det är enormt tid, mycket text.
Det är ju en väldigt, det är en väldigt dålig affär, kan man väl säga. Jag böcker om Tranås, för de säljer inte i liksom 100 000 upplagor.
Nej, förlagsbranschen är ju annars väldigt lukrativ, kan jag berätta för dig. Speciellt för vår små förlag, det är ju väldigt lukrativt. Så att det satsar verkligen på det. Den tryckta bok, varenda jävel skriver ju böcker men ingen läser.
Nej, precis så. Så att, ja. Nej, men jag har ju skrivit en del liksom, som skriver om Sven-Bertil Taube och Svennis och,
ja, det är klart.
Och sådana här saker. Så, och Magnus Härenstam som jag skrev hans biografi året där. Då säljer ju den bra. Då ger det ju lite gröt till barnen.
Ja, det är klart. Alltså.
Det här får ju vara mer ett känsla av att hoppas att jag folk kommer fram och dunkar mig lite i ryggen när jag går på Storgatan.
Ja. Ja, men den första upplagan
är mot mina barn.
Första upplagan är på 3000 eller något sånt där, tror jag.
Ja, 3 och 3 eller 3 och 3. Och sen är det ju tryckt 1000 till, va?
Så. Ja, så ser jag.
Så illa är det ju inte, va? Men det är mycket arbete naturligtvis. Men det gick ovanligt lätt, alltså. För att det var, jag vet inte vad det var. Det var de här historierna. Historierna fanns där. Det var som att de nästan väntade på att bli skrivna på något sätt. Så att det, ingen har gjort det här. Och jag tyckte det var lite häftigt att det här har ju aldrig gjorts i Sverige. Det finns ju ingen småstad av den här storleken som kan nu skryta med ett praktverk av det här slaget. Det är ju, min ambition var ju att det ska inte ha skrivits en bättre hembygdsbok, eller vad man ska kalla den, i svensk historia. Och det tror inte jag det har gjort faktiskt.
Nej, men
det tror jag vi kan slå oss på bröstet, vi som har jobbat med den här. Att det finns ingen motsvarighet alls någonstans i Sverige. Och det är rätt roligt när jag liksom har folk hemma i huset i Stockholm ibland som börjar bläddra i den här, och de har ingen koppling till Tranås alls, och plötsligt så sitter de och läser och bläddrar och kollar bilder och sugs in i det här, och det gör ju att en bra historia kan man alltid berätta.
Jag tänkte på det du sa där nu, Petter, kan det inte vara, ligga något i också att du på något sätt hittar hem i den här boken, liksom tillbaks till Tranåsposten känslomässigt och sådär, och få de här historierna liksom nästan som du har haft.
Det tror jag kommer med ålder också. Man blir lite sentimentalare och inte lika hård självstyrningsmurvel när man är 55 som jag är nu. Jag börjar ju, alltså jag skaffade ju ett litet torp ute i Ydreskogarna för 7-8 år sedan, och där tillbringar jag ju allt mer tid på något sätt, och jag känner ju liksom väldigt starkt för Tranås och så det här. Så att det är nog sant, Erik, att du liksom hittar hem på något.
Ja, men sen att du får en helt annan distans också. Jag menar att du har en helt annan distans än lilla damen nu än när hon kommer på Tranåsposten. Och...
Ja, du har helt rätt, naturligtvis.
Så då klart du
de här historierna har på något sätt gått och gnott i mig. De finns ju någonstans i bakhuvudet. Och jag har ju berättat på fester om när Neon Ross blir stoppad av polisen med polisspaden, och han skiter i det. Och han säger efteråt, jag trodde det stod Paris på spaden, och jag tar aldrig upp lyftare. Ja, men sådana där grejer. Alltså det kan jag ju berätta för vem som helst och få skratt. Och
så. Kan du inte ta den här om hålet i golvet också?
Ja, just det.
Jag tar den.
Och det är ett stort hål i golvet. Och då, vad är det där, säger polisen? Det där säger ni om oss att titta ner. Det där är E4.
hur mycket är sant? Hur mycket är skrönar?
Alltså, bör man veta
det? Jag är nog väldigt noga i boken med att ibland säga att det här kan vara en skröna, men även skröna berättar ju något om personen.
Ja, men visst är det så,
alla de här historierna om Lill-Arthur till exempel, det här konstnärsoriginalet som väl knappt var nykter någon gång, va? Jag menar, i alla fall enligt historien var krökan ju jämt, och det gjorde han naturligtvis inte alltid, va? Alltså, men, och han kanske inte var lika slag för det, historierna blir ju bättre, men vad är det piraten sa någon gång, att lögnen vävs med sanningens varp. Liksom, det finns ju alltid ett stråk av sanning även i de här rövarhistorien på något sätt. Va? Så att, man ska ju inte väja för dem. De berättar ju också någonting om personen.
Och sen har berättandet eller berättelsen i sig ett egenvärde, tycker jag också.
Ja.
Eller hur? Och man kan ju, alltså de riktigt stora historieberättarna, även om de hävdar att de är dokumentära, Så räcker det med att man träffar dem sådär med 2 års mellanrum. Så inser man, den här blir bara bättre och bättre, den här historien.
Ja.
Eller hur?
Jag älskar ju berätta historier. Jag är ju liksom lite storyteller själv. Jag vill ju vara det. Ja. Sen får väl andra avgöra med det. Men jag gillar ju också det här. Och det är klart att folk säger bara, men det kan ju inte vara sant. Nej, men fast det är det ju. Det är bara att man lär sig att berätta en historia på ett...
Ja.
Man destillerar ner den, eller man märker att här kan jag liksom
släpa lite. Här
kan jag släpa lite. Ja, alltså, ja. Här har jag ändå åskådarnas eller åhörarnas. Jag gjorde sista intervjun med Lars Molin innan han dog. Ni vet, det var ju en av Sveriges bästa berättare. Och han berättade att han var uppfödd utanför, alltså gamla Ådalen utanför Kramfors. Viktiga sådana här kärva bygder. Och det satt man, sa han, som 12-åring vid lägerelden med gubbarna där. Va? Och man visste ju vem som kunde berätta historier. Och hade man inget att säga så skulle man hålla käft. Det var så.
Ja.
Så han lärde sig att har du inget att säga så säg inte det. Utan du måste liksom jobba och slipa på det. Säg och tänkte på mina historier i huvudet, sa han, tills jag vågar öppna mun. Ja, och,
det är klokt.
Det är rätt kul faktiskt. Det är en gammal. Det är lite konst som lite försvinner.
Ja, det är lite så. Ja, men vi har ju Östergötland boende nu också. De kommer ju oftast från Norrland, de riktigt stora berättarna. Men Torgny Lindgren är ju en sån där som jag...
Alltså,
han är så gudadbenådad som berättare. Jag har ju länge försökt få med honom i radion. Och han är ju alltså det finns ju så här briljanta avsnitt i hans böcker om den här notisskrivaren som liksom tycker det händer fan ingenting. Så han hittar på. Det blir fantastiskt. Och till slut så tänkte jag jag måste få hit honom, så jag skrev liksom i notisform till honom. Liksom, nu får du ge det liksom, man på väg till studion, och så, då kom det tillbaka en notis så här: gammal man bröt benet.
Nej.
Ställde in. Så briljant på något sätt.
Ja, men Tranås har ju dessutom hyst en av de kanske absolut bästa berättarna i svensk historia. Svittat ni som pirater. Han var ju faktiskt här i 10 år. Ja. Han skrev ju faktiskt Bombi Bitt och jag på Storgatan i Tranås på lösa lappar. Alltså det är ju häftigt att han faktiskt har... Ja, vi har haft honom här. Så det var väl en bra miljö för historieberättande.
Ja, verkligen. Och visst var det så, jag tyckte du sa det tidigare, att Sven-Olof Fransén, det är ju han var väl också på TP när du var där då?
Ja.
Och jamma, där har du ju en berättare av rang, herregud.
Ja, Frasse lärde mig jättemycket. Alltså, jag menar, jag vet att han inte kunde ta mina texter, och jag var ju liksom 15 år, jag visste inte hur man skrev. Och så sa han, ja det är bra, alltså, jag hade väl någon talang för det, men vi ska göra om början på dem. Och så lärde man de här liksom tre meningsingresserna som bara rev igång en artikel. Att börja mitt i storyn istället. Sen kan man liksom berätta bakgrunden lite senare. Men du måste få in läsaren. Du har tre rader på det kanske att fånga läsaren och kroka fast honom. Du måste börja med någonting som är, vad är det här liksom? En häftig grej. En krumelur.
Men du Petter, är det inte märkligt ändå att det krävs en östgöte för att skriva en bok om Tranås?
Ja, nu är jag ju, eftersom jag är så gammal historiker också, utbildad på Linköpings universitet, så vet ju jag faktiskt att Ydre kommun var ju egentligen, tillhörde ju de här små länderna. Alltså det skulle varit Småland. Alltså, Ydre är egentligen mycket mer småländska kynnet än det östgötska. Östergötland är slätt och storbönder och sånt där. Medan Ydre och Kinda kommun skulle ju faktiskt vara från början med det. Det var väl mer en administrativ sak att Småland blev så himla stort så Ydre fick spela i Östgötadivisionen. Ja. Men jag har ju faktiskt bott i Tranås och sådär. Så men det är ju någon gränsridare där. Ja. Absolut. Jag skriver dessutom nu kröniker i Hallpressen om småländska profiler varannan vecka. Så jag känner mig lite småländsk. Sådär, så att, det är väl någon blandning där. Jag vet inte.
Ja, men du är ursäktad. Det var bara att jag tänkte att vi...
Jag
tänkte bara att vi i Östergötland skulle liksom få lite cred för det här, men det sker.
Ja, absolut. Men jag är ju liksom någonstans... Nu är jag ju skriven i Stockholm, men återigen, som man hör på min dialekt så är jag ju...
Men du är inte den enda multibegåvningen som har liksom ätit sin frukost i Ydre, utan vi har ju en kille här som är fantastisk. Vi ska se om vi åker Dickman.
Ja.
Alltså ja. Vad ska vi säga? Vi ska se, jag har inte ens provat att få igång den, men jag tror att jag får igång den, så vi ska
lyssna först.
Ska vi lyssna först så får
han
liksom.
Ja, honom kan jag prata om mycket.
Ja, jag kommer, vi ska se här om det går igång här. Allt är lika spännande. Ingen aning vad som händer. Ja, men nu.
Albertina, jag längtar och längtar bara efter dig. Skrik,
Albertina, du var vi knäm den gången. Stormen låg hårt, men vi klarade jargongen. Jag svek dig i hand, men du Albertina håller mig fången. Nu Albertina, du väcker mina minnen. O Albertina, jag blir från mina sinnen. Lämnar min hand och kommer tillbaka till dig, min vän. Albertina, jag längtar efter dig. O Albertina, jag förklaras för dig. O Albertina, jag längtar och längtar bara efter dig. Bum 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 bum.
Ja, vi njuter här i studion, Petter.
Alltså, jag är kompis med Mikael Niemi som skriver populärmusik. Ja, för den första gången hör Twist and Shout med Beatles. Så det är som pickuppen först låter som stekt fläsk liksom, och sen bara smäller det till. Och så förändras hans värld.
Ja.
Jag ska inte säga att det var samma sak, men jag kommer ihåg när jag tror att Åke var hemma hos oss och spelade upp den här plattan.
Ja, okej.
Okay. Är detta? Och han var ju nämligen, jag lekte med hans pojkar Per och Jan, och jag hade hans fru Gun i skolan, i Asbyskolan. Och jag var ofta, Åke hjälpte mig alltid med min moped så småningom när brytarspetsarna var fel. Han var ju sån där universal snille, som du sa.
Han var slöjdlärare. Alltså,
Slöjdlärare. Han byggde en egen sportbil. Han byggde ju sån här,
i slöjde,
en sån här hangglider. Och han hade ju sin enmansorkester. Och en underbar människa, enormt snäll, barnslig på ett, om man, på ett bra sätt.
Naivistisk.
Jag sitter med och funderar på om han hade kunnat slått i USA. Dick May.
Men det som vi hörde här, det var B-sidan, eller hur?
Är det det?
Ja, jag lovar det. Det här är B-sidan. För A-sidan, det är den här om DDT. Den texten, han ligger ju liksom 50 år före miljörörelsen.
Ja, precis. Alltså, jag vet att, vad heter de? Ännu bättre sent än aldrig. Bengan Wittström och de här.
Ja, just det,
de hade ju annars. De var väl de som upptäckte Albertina utanför Asbysocken, kan man säga. De spelade alltid Albertina varje gång. De körde ju sån här udda musik. De älskade Åke Dickmans musik. Och, ja, den här är ju en av mina favoriter. Alltså,
men den finns på vinyl alltså, den här?
Ja.
Alltså, den finns på vinyl någonstans i min pappa Bernts samlingar. Men
den ska jag väl ha.
Men jag fick den av sonen Janne Dickman, bor kvar i Tranås. Han hjälpte mig att hitta den på någon konstig MP3-fil på nätet.
Så. Men det finns den, alltså det var en vinylplatta, en gul platta. Och det coola är liksom att det är inte bara att han gör det, utan om man, idag är det så enkelt, idag trycker du på en knapp och så är det publicerad. Då liksom, alltså du skulle in i en studio, du skulle pressa det här.
Men han behövde bara åka till Tranås faktiskt, för att läkare, öron-, näsa-, halsläkare Sixten Albertus hade en studio någonstans i Tranås. Där spelade Åke Dickman in Albertina och DDT.
Ja, alltså,
vilket är fantastiskt.
Det är klockrent alltså. Ah, det här känns ju som nästan en perfekt avslutning på ett morgonprogram om min stad. Ska vi bara, om man är lite sugen, för jag har fått massa frågor faktiskt på mejlen också. Var hittar man den här? Erik, vet du? Petter vet väl. Ja, den går ju beställa på, om man sitter långt bort, då går man upp på nätbokhandeln och beställer.
Man kan gå in på Tranås direkt, man kan gå in på Ugglan, man kan komma in till mig. Det är väl då, och ICA har den också.
Ja. Och Tranås Handel har den kanske också?
Ja, det har de ju, men ja. De säljer den ju via Tranås direkt.
Ja, okej. Okay. Ja, då så. Ja.
Kan tänka mig.
Det går in på nätet. Man kan gå in till Erik. Jag tror det finns några signerade X även.
Nej, de är slut, förstår du. De gick som bara farten. Jajamensan. Ja. Så jag måste fem nya nu.
Ja, jag kommer väl hem snart och ska signera. Ja,
det får jag göra. Får jag bjuda på kaffe. Du, Petter. Vad heter du? Får jag fråga, vad jobbar du med nu då? Vad är nästa stora projekt? Berätta det hemligt eller så.
Nej, det är väl inte så hemligt. Alltså, jag talar på med en bok om galna fotbollsmålvakter som blir rätt rolig. Och sen okay, gör jag en bok om... Jag hade en spalt i Expressen i massa år som hette Jag mötte Lassie.
Ja, du inte bara hade en spalt, du hittade på den.
Jag hittade på den dessutom. Ja. Och den kommer som pocketbok i början på april som jag har sammanställt själv här.
Okej. Okay.
Sen har jag även, jag ska leka förläggare lite, tänkte jag för första gången. Jag tror faktiskt idag så släpps Sven-Bertil Taubes memoarer som jag gjorde för 7-8 år sedan. Vi gör den som, vi har uppdaterat det nu med tanke på att Svempa, som jag säger, har varit med så mycket bättre.
Och vilken gentleman.
Så den boken ska finnas som pocket från och med idag. Aha, åtminstone nästa vecka.
Henrik Wanger.
Ord och många visor. Så att, det blir häftigt.
Ja, men det låter
så. Det är väl vad jag gör och sen, ja. Jag skriver och skriver och försöker ha trevligt med livet.
Ja, det låter. Och nu är det så här. Och du, Erik, vad är ditt nästa projekt? Vad ska du göra? Du har öppet nu idag, va?
Ja, jag har öppet torsdagar och fredagar. Ja. Eller jag har ju servicetider. Det är ju det som är lite sådär speciellt. När man är själv och fotograf och har massor med jobb ute och kanske massor med jobb som man måste fokusera på, så kan jag bara ha öppet för vanliga, inom citationstecken, kunder då, 2 dagar i veckan. Men idag ska jag plåta lite porträtt, tror jag, och fixa lite.
Ja. Ja, vi har ju inte hunnit prata om cricket. Vi har inte hunnit prata om Lasse egentligen heller. Och inte om Expressen och inte allt annat roligt. Inte om hur Schaffers tunga luktar. Vet jag?
Vet jag det?
Det är det som är cliffhanger.
Vill vi veta. Ja.
Men det är ändå så här. Vi avslutar alltid på samma sätt. Ni ska få tävla mot varandra. Eller ni ska inte få tävla mot varandra. Ja, det har jag slutat med. Utan jag har något som heter fem fav. Och då, ni
fem
fall. Okay. Ni kommer få säga fem favoriter inom olika områden då, va?
Okej.
Okay. Har ni förstått? Och det är ju radio, så man kan inte sitta hur länge som helst och fundera, utan man får väl äta upp det sen då.
Får man pass?
Ja. Och då börjar vi med Petter, eftersom du är jättelångt bort, ända bort i Nacka någonstans där bort igenom. Favoritdryck?
Rödvin.
Säger du?
Jag är ju författare för 17.
Ja, just det, ja. Får inte du ont i huvudet?
Får man säga samma?
Ja, det får man, absolut. Ja.
Jag kan säga whisky också, det finns en bok om whisky. Men just nu är det rätt mycket rödvin.
Men flaskar då, självklart?
Ja.
Jag tar oftast i glas.
Ja, men alltså, det är inte sådana. Det är för det, när jag pratade med någon som sa så, ja, men det är nog bra, det är de där bag-in-boxen är bra, men du får inte kalla det för vin.
Ja, fast det är inte jag puritan alls. Jag dricker något sånt där sydafrikanskt. Eller jag reser mycket på Sydafrika. Jag ska åka dit om en månad med mina unga här. Då ska pappa dricka rödvin. Ja, just de får dricka saft.
Rätt. Ja. Sydafrikansk rödvin är inte kattskit.
Nej, men jag dricker mycket. Nej. Eller jag tycker om rödvin mer.
Ja, bra. Ja, då fick du. Då har vi favoritförfattare eller favoritbok. Då får Erik börja då.
Ja, men kan inte Petter börja? Jag måste fundera.
Ja, Petter då.
Ja, jag vet precis. För det har jag fick fråga. Alltså, John le Carré och Mullvaden, alltså den boken, den som blev film med Tinker Tailor Soldier Spy. Alltså nu har jag läst den för 8:e gången. Alltså motvilligt börjar jag inse att det är min favoritförfattare. Jag sa Graham Greene alltid, och jag har lite sådär Per Lagerkvist och sånt där. Men alltså, le Carré, han har underhållande stilist och berättare, psykolog. Fasen var bra det.
Ja, jag håller med. Och det är faktiskt så att han blir bättre andra eller tredje
genom
läsningen.
Han är briljant.
Jag är ju en bildmänniska. Jag läser mycket böcker, fast jag lyssnar mycket på böcker i och med att jag kör mycket bil och så.
Ja, men det
och sen lyssnar jag på väldigt sådär snävt. Jag har mycket deckare och sådär. Men,
det är okej om du säger mig.
Jag gillar en som heter Jussi Adler-Olsen, som jag tycker skrev väldigt bra.
Aha.
En dansk författare.
Ja, det måste vi kolla upp. Vi är inte ens i närheten av att klara. Favoritplats, Petter? Vill du gå emellan, Erik? För det har verkligen tagit tid.
Ja, men jag kan tänka först då, för jag kan säga hemma. För att det är jag nära min familj, det trivs jag bäst.
Ja, bra svar.
vad ska jag svara? Det har varit rätt mycket, alltså somrarna i mitt 1700-tals torp i Bockamålen utanför Åsby. Det kan jag väl ta då. Jag som har rest i 80 länder, du kan väl få också ta hemma.
Ja, plan någonstans. Det är bra. Det säger vi. Jag tar också hemma faktiskt. Det är min favorit. Det vore hemskt jobbigt om det vore en utav de
sämsta. Nej, men alltså det är, man, ja, nej. Det.
Fast jag har, jag skulle också tänka mig, vad heter det, Lucca i Italien, en liten stad. Där, mm. där har jag, vintrarna skulle jag kunna tänka mig att vara där faktiskt.
Ja. Ja, Goa har jag ju varit start. Jag hävdar att jag ska bo i Goa i Indien eller i Sydafrika på vintern. Jag ska bo i Tranås på somrarna.
Det blir så långt att pendla till jobbet bara.
Inte om man skriver.
Nej. Det är ju drinken extra Goa också.
Ja, och fast rödvinet extra Goa. Ja. Favoritträd, Erik. Favoritträd.
Familjeträdet.
Okej, okay, ja.
Du menar släktträdet?
Ja, släktträdet. Ja,
då säger jag avträdet då.
Ja, men jag tänkte att vi skulle runda av med det här, utan nu ska vi ha...
Nej, men björk är mitt faktiskt.
Nej, men nu. Vi avslutar med en allvarlig fråga då. Mm. Eller allvarlig, men en allvarligt menad fråga. Favoritperson i boken Min stad? Erik eller Petter? Det är bara hugg på här då. Snart.
Men det finns ju för många, känner jag.
Åh, vad svårt det var.
Alltså jag kan börja på den faktiskt.
Ja.
Om jag får vara så pass nej, men alltså jag är ju uppvuxen på en golfbana. Jag har hängt på min pappas bag sen vi bodde i Ljungby, när han gick och spelade golf med Palle Ståhl, och jag snodde hans pipa och allt möjligt sånt där, och varit på Tranås golfklubb jämt. Och jag, alltså jag är så otroligt imponerad av David Lingmer, så att det är, okay. Jag menar, han spelar i absoluta världstoppen. Det är helt galet att se honom ihop med de här allra största. Och jag tycker på något sätt att sen favoritperson, nej, men jag känner väl att det här kapitlet och den, nej, jag tycker det ja, jag tycker det, förlåt.
Mm. Nej, du får inte, alltså det, och alla andra är bra också.
Jo, nej, men alltså det är det som är så.
Ja, men det var skitsvårt alltså. Alltså, du var ju så här gammal piratenälskare. Alltså, piraten är en favoritperson. Ja. Sen finns det så här levande. Sen finns ju de här som jag träffade, som jag tycker Neon Ross är skitkul. Jag är oerförtjust i Pio Lorenzi, som tar hand om mina barn och lär dem spela tennis när jag är hemma i Tranås. Ja. Alltså det finns såna här grejer också. Ja. Men,
vet du, får jag säga, jag tycker också att det är jättesvårt. Men jag tycker Sofia Isberg.
Alltså för att, ja, trösning,
och det var så roligt, för det var en krönika i om henne nu, utav dig.
Ja.
Igår?
Ja.
Eller idag? Ja. Nej, igår. Förrgår.
Ja, alltså, igår
var det. Ja, så. Och jag blir så, eftersom jag är så otålig själv, så blir jag så, dels blir jag imponerad utav människor som är autodidakt. Alltså som har lärt sig. Jag blir så imponerad och som tar lite av full ländning. Ja, men sen också det här liksom att, alltså, det är bara att titta så förstår man vilken enorm koncentration som måste krävas. Alltså, det finns en östgötskoppling där också som jag tycker är intressant.
Alltså. Nej, men när folk kan något oavsett, alltså när de är riktigt duktiga, det är ju riktigt imponerande alltså, jag menar.
Ja, det tycker jag också. Jag är liksom, jag kan vara impad av en... Ja, faktiskt, en rörmokare eller en snickare. Alltså det, ibland kan jag tycka det. Jag jobbar ju mycket med liksom skådisar och idrottsstjärnor. Det är de jag träffar. Och ibland känner jag att det är lite orättvist. De råkar vara bra i ett yrke som är offentligt. Och det gör att de får en stor berömmelse. Men ingen liksom berömmer ju en duktig snickare egentligen. Inte, medan det hantverket är minst lika imponerande på något sätt. Så att, jag är också imponerad av arbetsamhet på något sätt. Jag har ju det i mig själv liksom. Men när jag tittar tillbaka, jag är rätt...
Ja, det är lite arbetsliv.
Jag måste få säga en sak på innan jag glömmer bort det. Och det är väl riktat till alla lyssnare. Om ni inte har läst den här fantastiska Svingsen från Torsby, så tycker jag att ni ska, för den är otroligt spännande, den boken om Svennis. Mm. En sån personlighet som man liksom får en helt annan bild av. Tack, han har fungerat mycket i... Ja, nej, men alltså han har mycket kändis och skvaller och mycket skandaler och sådär. Men just att, nu ska du avrunda. Kör på det.
Ja, bra. Nu, Petter Karlsson, Erik Hellqvist, stort tack för att ni tog av er tid och var med i säsongspremiären av Fredagsfrallan. Och som vanligt så kommer det här sändas i repris på söndag klockan 10. Och så blir det en liten podcast av det här också. Så det här kommer leva i all evighet. Så att vi kommer få äta upp allt vi har sagt idag. Tack snälla en gång för att ni tog av er tid. Och vi avslutar med ett citat av självaste David Bowie som, var han är någonstans. Han sa så här en gång: I don't know where I'm going from here, but I promise it won't be boring. Tycker jag är en skön inställning. Sköt om er, så hörs vi igen. Ha det bra, hej.
Hej.
Ännu fler hits kommer strax.
Ny timme med nyheter.
Hits FM 97,8.
Hallå? Hallå, hör du?
Där är de senaste nyheterna.
Kan jag bli om den där så? Hörs, hör du mig, Peter? Peter?
Han la på kanske?
Nej, det är jag som drar i spåren.
Då körde av en bergsväg i centrala Japan.
Jag skriker! Tack så mycket, Petter! Ha det bra!
40 personer ska befunna sig på bussen som var på väg från Tokyo till en skidort när den enligt polisens uppgifter körde över på fel sida av vägen och genom ett vägräcke. Det är inte känt vad som orsakat olyckan. Bara timmar efter det att Ebola-epidemin i Västafrika konstateras vara över av Världshälsoorganisationen WHO så kommer rapporter om ett nytt dödsfall som misstänks ha orsakats av sjukdomen. En kvinna i Sierra Leone dog en by nära gränsen till Guinea strax efter att första testet visar att ha smittats av Ebola. Samtidigt med friskförklarandet i Liberia igår